extreme to another.
And though my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe there must be a solution to the one thing, the one thing.
Ja, det är ju mycket drama i ABC's The Look of Love. Precis som det ska vara när det handlar om kärlek, eller hur? Ekot nu med Annika Nordin handlar säkerligen om en skolskjutning i Österrike som inträffat här under förmiddagen.
Ekot börjar i Österrike där det kommer uppgifter om att flera personer ska ha dödats vid en skjutning på en skola i staden Graz. Det här rapporterar tidningen Kronenzeitung. Det ska också pågå en större polisinsats på platsen. Med oss nu har vi vår korrespondent Daniel Alling. Daniel, vad vet vi? Vad är det som har hänt?
Ja, uppenbarligen i Graz, alltså Österrikes näst största stad, så har det ägt rum en så kallad, på svenska kallad skolskjutning, ett attentat på en skola. Och enligt flera medieuppgifter så är minst 5 personer dödade hittills i den här händelsen. Exakt antalet får vi återkomma till, men polisen har skickat hit en stor insatsstyrka också med den specialutbildade säkerhetspolisen Cobra som är på väg dit, eller åtminstone under insats. Det finns också uppgifter om att skytten i det här fallet har skjutits emot. Hur det har gått för den personen vet vi ingenting om. Men det vi vet enligt de uppgifter som kommer från polisen i Graz är att man håller på med en insats i en skola för äldre elever en bit ut från centrum i Graz, och att medieuppgifter är gällande som säger att de har fått det bekräftat att minst 5 personer är döda.
Tack så mycket. Daniel Alling vill här återkomma i senare sändningar. Här hemma har en mamma i Sölvesborg åtalats misstänkt för att ha stulit kläder på sin dotters förskola. Kläder som hon sen ska ha sålt vidare via annonser på sociala medier, det här rapporterar P4 Blekinge. Stölderna uppdagades när en annan förälder upptäckte att hennes barns stulna kläder låg ute till försäljning. Den misstänkta mamman skyller på att hon var stressad och att det handlar om ett missförstånd, men erkänner att hon haft kläderna hemma. Det är Region Gävleborgs nya journalsystem Cosmic har tekniska problem. Avbrottet är nationellt och det drabbar också 1177 och Min vård Gävleborg, rapporterar P4 Gävleborg. Patienter kan bland annat inte boka tider eller se sin journal. Och en läkare säger till SVT Nyheter att det inte går att skriva ut recept digitalt. Och så kan vi berätta att det är stopp i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm, och anledningen är att det brinner i ett persontåg utanför Nässjö. Det finns just nu ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen, men resenärer uppmanas att räkna med förseningar och störningar under tiden som arbetet pågår. Det avslutar Ekot med mig, Carina Galanou Ipsonius.
Ja, där fick vi nyheterna från Ekot här i förmiddagen. P4 Göteborg tillsammans med mig, Erika Lutberg, Alex Maxia, Hasse Andersson och Annika Steinberg håller koll på trafiken. Donkey Boy med Ambitious. Och det pågår en stor insats vid en skola i Österrike, närmare bestämt i staden Graz. Minst 5 personer ska ha skjutits ihjäl på skolan. Det här rapporterar lokala medier. Flera polisenheter och också specialstyrkan är på plats och genomsöker den här skolbyggnaden. Du hör mer här i appen Sveriges Radio Play angående en skolskjutning som alltså ägt rum då i Österrike här alldeles nyss. Och Alva Olsson, nyhetskollen här hemma, den har vi också.
Den har vi också, och då kan jag säga så mycket som att det var inte bara Ullevi som Håkan Hellström maxade i helgen, läser jag i Göteborgsposten. Det var även...
Tänkte jag, var han någon annanstans dubbelt? Nej, det kan han ju inte ha varit. Han kan ju inte ha klonat sig själv.
Nej.
Men kanske annat som blev påverkat av det, eller? Mm.
Exakt. Det var nämligen Västtrafik som fick... Ja, blev också lite maxat kan man säga. För det såldes nämligen hiskeligt många biljetter. Många fler än normalt, en vanlig helg.
Ja, det är klart. Det var ju över 70 000 både fredag och lördag, och det var många som behövde resa och ta sig fram. Det kan man tänka sig.
Ja, men visst. Och då under lördagen då kan du få gissa hur många biljetter som såldes i minuten.
I minuten?
Ja.
Oj, då tänker jag att det var alla de där spontana som tänkte att jag tar spårvagnen. 100 extra biljetter kanske i minuten?
Ja, extra, det vet jag inte riktigt. Men så här då. 500 biljetter i minuten.
Oj!
Det tyckte jag var,
ja, det var
liksom...
högt.
Mm. Ja. Och det är alltså då 25% mer än en normal helg. Totalt över helgen såldes 330 000 Västtrafikbiljetter. Och det här, det ledde till, inte några tekniska störningar, men utan att appen blev lite segare, säger då Västtrafiks IT-chef Tom Birkeland. Och det som hände då var att många resenärer, det tog ett tag innan de fick sin biljett. Så att en rimlig förklaring till de här enorma mängderna biljetter kan då enligt Västtrafik vara att flera kunder har köpt flera biljetter.
Okej, att man liksom tryckte där och tänkte att ja, men nu ska jag gå fram här, och så var det bara timglaset där.
Ja, exakt, så man liksom köpte igen och igen. Ja, så att det är ett hundratal resenärer som faktiskt har hört av sig till Västtrafik med anledning av sina dubbelköp då.
Ja. Mm. Så kan det gå.
När Håkan är i stan.
Och vår reporter Madeleine Blidberg, det ska vi höra från nu. Du är på plats någon helt annanstans.
Ja, jag befinner mig norr om Stenungsund utanför Svenshögen närmare bestämt. Och här är jag hemma hos Katarina Bjurström och i hennes hem. Vi ska prata med henne om en liten stund. Hon har blivit opererad för bröstcancer och fått en del problem efter det. Så vi ska prata mer om detta. We'll be right back.
Lay All Your Love On Me bestämde sig ABBA kort och gott för att den här låten skulle heta, och så blev det. Och efter att ha blivit opererad för bröstcancer kom hon akut på Sahlgrenska. Katarina Bjurström hade drabbats av sepsis. Madeleine Blidberg, reporter, du är ju hemma hos Katarina just nu, va?
Ja, jag är hemma hos Katarina i familjens hus här i Svenshögen norr om Stenungsund. I mars förra året opererades du för bröstcancer och blev hemskickad samma dag. Vad hände sen?
Ja, jag kom hem den 5 mars på kvällen, nyopererad med ett ihoplimmat bröst som Sahlgrenska uppenbarligen tyckte var en bra idé. Men efter ett par dagar så märker jag att såret börjar bli inflammerat och söker redan på fredagen samma vecka sjukvård. För jag märker att hela bröstet skvalpar. Det är så vätskefyllt. Men de säger att det är normalt och det är ingen fara. Men jag kommer tillbaka på måndagen och då har jag väldigt, väldigt, väldigt hög feber och inser inte själv hur sjuk jag är. Och blir då inlagd. Och samma eftermiddag så på riktigt exploderar hela bröstet. Det bara spricker upp och det forsar ut vätska i form av blod, var, vattenvätska, allt.
Det låter jättebesvärligt ju, men ja, de fick sitta ihop det här till slut då, eller vad hände sen?
Nej, jag blev inlagd då och låg i flera dagar med ett helt öppet sår som bara låg och glappade, och de visste inte riktigt vad de skulle göra. De började med att stoppa in en gummihandske i bröstet som ska på något sätt filtrera eller rengöra. Jag fattar inte riktigt, men och när jag fick gå upp och i badrummet och fick syn på mig själv, då svimmade jag av chock över att hur fruktansvärt det såg ut. För det var alltså ett 15 cm långt öppet sår.
Och det här ledde så småningom då till att du faktiskt blev ännu sämre?
Ja, i och med att de agerade inte, det hände ingenting. Och jag vill säga tack vare min syster som är operationssköterska och väldigt, väldigt duktig inom det här området. Så hon fick ju driva på det här kraftigt. Så att nej, det blev ju en lång historia av det hela. Men de sydde väl provisoriskt, jag kommer inte riktigt ihåg för jag var så sjuk.
Så... Men det slutade med, eller det blev sepsis av det hela, alltså en slags blodförgiftning?
Ja, precis. Det bildades då nekros, det vill säga att huden dör, död hudvävnad.
Och då var du förstås på sjukhuset, hur mådde du då?
Jag var nästan medvetslös, jag hade så hög feber och en sänkel, eller ett CRP som heter, på över 300 och det ska ligga under 50. Så att jag var inte medveten om mycket som hände runt omkring mig där och då. Men fram och tillbaka, jag kommer som sagt inte ihåg i detalj, men jag blev opererad 3 eller 4 gånger efter min första operation.
Hur illa var det när det var som sämst?
Då skulle jag säga att jag kunde lika gärna dött där och då, men det förstod jag ju inte själv.
Och då var det sepsisen som hade slagit till?
Ja, fullständigt. Och jag hade så fruktansvärt hög feber. Jag vet inte, jag tror jag fick 2 eller 3 riktigt kraftiga antibiotikakurer intravenöst då.
Och då vände det?
Ja, till slut. Efter en operation var ju bara genom att de gick in och öppnade upp igen och skrapade hela brösthålan.
Ja, det låter jättejobbigt detta. Men mycket antibiotika och man lyckades till slut häva detta. Hur mår du idag?
När det gällde själva bröstet så mår jag väl okej. Men psykiskt har detta satt sig väldigt hårt. För att det ska inte fungera så inom svensk sjukvård tycker jag idag. Att på ett Sahlgrenska som är ett så stort och framgångsrikt sjukhus, så att man kan bli så felbehandlad att man nästan kan ligga och dö på ett sjukhus idag.
Men det var ju väldigt fint att du fick rätt behandling till slut i alla fall, så att du sitter här idag.
Ja, precis. Till slut, efter mycket om och men.
Vi ska prata lite mer med dig, Katarina, om en stund och höra, för det hände andra saker också när hon var på Sahlgrenska då i mars förra året.
Och reporter på plats där i Svenshögen är Madeleine Blidberg.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You lay me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground from your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we.
Alex Warren, lägg det namnet på minnet. Jag tror vi kommer få mer musik från honom bestämt kommande åren. Bara en känsla jag har. Ordinary. Och vi ska prata om det som hände i Mölndal igår nu. Det gör vi ju en hel del här idag efter då den här explosionen i ställverket. Som du kanske också märkte om du var i den här zonen där då strömmen helt enkelt slogs ut. Det var ju strömlöst under flera timmar. Så gott som allt var utslaget. Hans Andersson, du är ju på plats i Mölndal idag.
Och idag så är allting på plats igen och allting verkar fungera utan problem. Vad vi har märkt här nu, jag har kört runt på olika ställningar, jag har vid ställverket och varit på gallerierna och pratat med folk på torget. Och nu har jag tagit mig till aktiviteten, där det också är aktiviteter. Och jämte mig så sitter faktiskt Charlotta Kjellefelt som är säkerhetschef på Mölndals stad. Hej förresten, hur känns det idag?
Hejsan, jo, idag känns det bra. Mm.
Du, din bild på vad det var som hände igår, vad var det?
Jo, det var ju så att vi drabbades av ett allvarligt strömavbrott. Det var information vi fick om att detta skedde och vi märkte ju det själva naturligtvis när vi inte längre hade någon ström strax innan lunch. Och sen så pågick det här strömavbrottet i 5 timmar. Mm.
Hur allvarligt är det här skulle du vilja säga?
Strömavbrott är vi ganska vana vid. Vi har rutiner för att kunna hantera strömavbrott. Utmaningarna är ju alltid där det är en ganska osäker prognos. Man vet inte hur länge det här kommer vara. Och då är ju stadens prioritering att vi ska säkerställa den viktiga samhällsviktiga verksamheten över tid.
Det sägs att invånarna i Mölndal fick så bristfällig information från sin kommun. Hur ser du på det?
Jag förstår att det är att man vill gärna ha information. Man vill också ha de här prognoserna. När är strömmen tillbaka och när kommer vi kunna gå över till ett normalläge? Och det är ju någonting som inte vi vet i Mölndals stad. Och vi har ju kontakt med Mölndals Energi naturligtvis som hela tiden går ut med sina prognoser så fort de har något nytt.
Mm. Sen är det svårt att nå användarna också, va?
Ja, men det är det. Vi har ju vår webbplats. Där finns det information, både mölndalsstad.se och Mölndals Energis webbplats. Men i det här sammanhanget hade vi också telestörningar på flera olika teleoperatörer. Mm. Vilket gjorde att kommunikationen med invånare och med media och så försvårades.
Mm. Du, hur går snacket hos er idag egentligen? Vad kan man göra annorlunda till en annan gång om det uppkommer igen?
Det som vi har gjort nu, vi hade en avstämning lite grann i morse och det vi känner är att det allra mesta har fungerat väldigt bra. Där vi har haft reservkraft, har kopplat in automatiskt, har haft möjlighet att köra ut reservkraft och så till andra ställen och våra verksamheter har fungerat. Det som vi lärdomar till nästa gång är att först ska vi genomföra en utvärdering, det gör vi alltid vid den här typen av händelser och se vad som kan förbättras. Dels kan det vara saker i våra interna rutiner, mer på stadsledningsförvaltningen, men sen också ute i verksamheten. Vad har hänt i skolorna? Vad har hänt på våra idrottshallar? Mm. Hur våra äldreboenden? Och så. Då samlar vi ihop dem och så lär vi oss hela tiden. Mm. Men som sagt, strömavbrott är vi ganska vana vid.
Ja, det är ett stort förra året också att komma på här. Du, vi på P4 Göteborg, som är just en beredskapskanal och ska ha kontakt med våra lyssnare. Vi hade svårt att få ta på er. Vi fick en intervju med Mölndals stad först strax efter 17. Då hade nästan allt har fått tillbaka strömmen. Hur ser du på det?
P4 är vår beredskapskanal och det är också den informationen som vi uppmanar allmänheten till att lyssna om det är något särskilt. Det som är ju att dels så var det lite grann kring den här telefonistörningen, men också hade det varit så att vi hade budskap som vi särskilt ville förstärka så hade vi ju kontaktat P4 för att kunna komma ut med mer information. Det finns ju möjlighet att gå ut med viktigt meddelande till allmänheten och liknande.
Försökte ni göra det?
Nej, det gjorde vi inte, utan vår bedömning var att den information som fanns tillgänglig både i media och på våra webbplatser och så, det var inget ytterligare där som vi ville förmedla vidare.
Sen lyckades vi ändå komma ut med ett VMA, ett viktigt meddelande till lyssnarna. Du, hur ska man tänka som Mölndalsbo om något sånt här händer igen då?
Det som är viktigt är att man själv har lite egna förberedelser för att hantera ett strömavbrott.
Hur då?
Genom sin egen hemberedskap. Och det som man pratar om är att man ska ha mat så att man klarar sig några dagar, dricksvatten, säkerställa värme. Sker ett strömavbrott på vintern så blir det ju snabbt utkylt till exempel. Man kanske behöver ha värmeljus och filtar och så kopplat till det. Sen pratar vi också väldigt mycket om kommunikation, att det är bra att ha en radio som är batteridriven där man då kan få ta del av den information som samhället går ut med. Mm. Och särskilt strömavbrott kan ju vara ficklampor och powerbanks och liknande för att kunna ladda sin elektroniska utrustning.
Jag talade med en äldre man här. De hade laddat upp med blåbärssoppa som han och hans fru. Och de har laddat upp med 3-4 stycken paket. De skulle kunna klara sig några dagar. Nu skulle han iväg och hämta bilen som han inte fick ut igår nu. Du, kommer ni att ändra era säkerhetsrutiner nu efter det här?
Det är ingenting som vi riktigt vet ännu då, utan det får ju den här utvärderingen visa om det är någonting som vi behöver justera. Men i stort så tycker vi att det har fungerat bra, att vi har följt de rutinerna som har funnits. Och så. Mm.
Har ni fått in någon indikation på att någon har kommit till skada i samband med det här att det inte fanns någon ström?
Nej, inte att någon har kommit till skada. Naturligtvis är det obehagligt kanske att man befinner sig i situationer som är strömlösa och man kan ha fastnat i en hiss eller så, men inte att det är någon som har kommit till skada. Mm.
Och som sagt, jag talade med överläkaren på Mölndals sjukhus och de hade heller inte råkat ut för någonting utan de hade ström hela tiden. Och Erika, det är som vi säger, det viktigaste är att det inte blir några personskador. De andra skadorna, det är, om det nu skulle uppkomma någonting, det går ju alltid att ordna.
Ja, men så är det, Hasse Andersson, reporter där.
P4 Göteborg. Sveriges Radio.
Lady Gaga här med Poker Face i P4 Göteborg. Klockan har blivit 11:30. Och det innebär nyheter.
En fågel kan ha slagit ut elen i hela Mölndal. Den teorin har energiföretaget som levererar el till ställverket som exploderade.
Det har varit en gräsbrand i anslutning till ledningar som eventuellt då kan ha påverkat situationen i själva ställverket.
Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.
Och sen så vad som orsakar gnistbildningen som i sin tur orsakade gräsbranden, det kommer vi också att titta på då. Men det finns också indikationer på att det kan åka till fåglar i känslig nätutrustning då, helt enkelt, som kanske har orsakat gräsbranden som i sin tur har haft de här fått följdeffekter på själva ställverket så att säga.
I runt 5 timmar var över 20 000 kunder utan el i Mölndal och delvis Partille under måndagen efter en explosion i ställverket där man omvandlar ström och skickar ut till hushåll och andra kunder. Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson i väst.
Vi misstänkte väl inte att det var någon som hade placerat någonting där eller utövat någon skadegörelse på ställverket.
Polisen har upprättat en anmälan gällande arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan och kommer genomföra en teknisk undersökning av platsen.
Teknikerna som kommer komma dit, de börjar från noll.
Även energiföretaget Ellevio kommer göra en utredning. Jesper Liveröd igen.
Det finns många saker som vi behöver titta på och för att se om det är någonting vi kan insatser som vi kan göra som kan förebygga att liknande händelser sker.
Lino Tölsing, P4, Göteborg.
Det finns fortfarande 17 000 sommarjobb kvar att söka, trots att sommaren redan är här. Vård och omsorg dominerar listan med lediga jobb, men det finns också vakanser inom handel, restaurang och kriminalvården. Och bor du i Västra Götaland, då har du extra goda chanser. Det är nämligen länet med flest sommarjobb i år. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
När vi ska kolla till köläge, Annika.
Ja, det är vägarbeten, arbetet med vägräcken som påverkar vid Fjärrosmotet 58 på E6an i båda riktningar. Där börjar köerna byggas på från båda håll just nu förbi det här arbetet höjd med Fjärrosstation. Och även Riksväg 40, där jobbar man med underhåll av vägräcken och i riktning mot Borås just nu. Efter Björrödsmotet mot flygplatsmotet, däremellan bromsar in lite grann just nu på Riksväg 40 i riktning Borås. 020 999 444.
Och Linus Falk på SMHI säger vi hej till också där.
Hallå, hallå.
Hej, du, den här tisdagen, en regnig historia ändå, hyfsat så.
Ja, det är ett regnområde som har tagit in här över ja, nästan hela Götaland, men det är ju över Göteborg här nu och regnar på och kommer göra så, som du säger, ganska stora delar av dagen här. Det kommer vara regn av och till, får man räkna med temperaturer mellan 11 och 14 grader och vi kan ju ta observationerna från klockan 11 då det var i Göteborg 13 grader, Landvetter flygplats hade 11 grader och ute på Vinga där var det 12 grader och blåste en sydostlig vind på 7 meter per sekund. Och vinden den väntas vara sydlig eller sydostlig här under dagen med en måttlig styrka.
Och Linus, de här regnstråkarna då, stretchar de ut sig över hela sändningsområdet skulle du säga? Eller?
Ja, just nu är det så. Ja. Men det blir lite mer av och till här när vi kommer in i senare delen av eftermiddagen och kvällen. Men det är egentligen först under natten som det här splittrade regnområdet rör sig bort österut.
Just det. Så att vi får vänta lite på solsken och varmare temperaturer här senare i veckan.
Ja, man behöver inte vänta så länge för redan här imorgon så väntas det vara övervägande soligt väder på dagen och temperaturer mellan 15 och 18 grader. Sen är det ändå en nordvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Sen var du lite inne på det blir ännu varmare och det här högtrycket som då växer in, det ser ut att ligga kvar större delen av veckan faktiskt.
Mm. Vi vinkar till dig hela vägen till Nya Varvet, Linus.
Tack, jag vill vinka tillbaka.
Ja, det är bra. Linus Falk där på SMH är alltså med oss och ger oss den där kollen man så gärna vill ha. Ska man ha med sig vindjackan ut eller inte? Jag skulle ändå säga att idag kan det nog vara ganska skönt ändå att ha den med sig.
Hej, det är jag som hör av mig. Ja, jag kunde inte låta bli. Är du förvånad över att höra min röst igen? Det är sant, du är hemma snart. Visst, men jag kom just att tänka på, kommer du ihåg den där första gången? Jag är lika hopplös förälskad nu som då. Har samma glödande känslor. Det är bara så.
Din lika hopplöst förälskad. Och vi ska nu tillbaka till Katarina Bjurström i Stenungsund som ju fick sepsis efter en bröstcanceroperation. Hon kom in på Sahlgrenska och blev då av med sina smycken. Reporter Madeleine Blidberg, du har ju rapporterat mycket just om det här med försvunna ägodelar på sjukhuset, och just Katarina då hörde av sig när du ville ha in fler tips.
Ja, så var det ju då, eller hennes man var det närmare bestämt som hörde av sig, och jag är hemma hos henne här i Svenshögen. Och vi hörde lite tidigare hennes upplevelse från att både då blivit bröstcanceropererad och sedan hur hon då upplever att ha blivit felbehandlad. Vi ska säga det att vi har ju inte Sahlgrenska med oss nu som kan förklara eller försvara detta. Men du drabbades ju av sepsis då i alla fall, det vet vi, i mars förra året. Och hur mådde du då?
Efter min bröstcanceroperation som gick fel helt enkelt så fick jag ju den här sepsis och nekros. Vilket gjorde att jag åkte fram och tillbaka till Sahlgrenska vid ett flertal tillfällen. Och var vid detta tillfället väldigt, väldigt sjuk.
Mm. Och vad hände med dina smycken?
Ja, vid ett av tillfällena när jag kommer in akut. Då var jag inte medveten om hur sjuk jag faktiskt var. Och då bar jag ju som vanligt mina smycken som man oftast gör om man har vigselringar, förlovningsringar och liknande. Och då när jag blev inlagd på en avdelning så är jag ju så sjuk och någon då tar hand om mina smycken, men jag minns inte. Så att jag tror att de har lagt dem i värdeskåpet som man har bredvid sig. Bredvid sängen då.
Och vad var det för smycken som försvann?
Det var mina ringar.
De du har på dig här?
Det är de jag har på mig, ja, precis.
Kan du beskriva?
Det är ju en gammal arvegods från mormor och morfar. Sen så är det ju förlovningsring och vigselring. Så det har ju ett väldigt högt affektionsvärde för mig.
Det är både guld och små briljanter, sitter det där?
Precis, precis. Så att jag kan ju inte minnas när stölden skedde i och med att jag var så sjuk.
Så du upptäckte det när du, långt senare då?
Det var när vi skulle åka hem, vet du, tillfällena som vi upptäckte när vi skulle åka hem att ringarna var försvunna.
Vad kände du då att de hade försvunnit på sjukhuset?
Jag blev förtvivlad. Först hoppades vi någonstans att jag faktiskt kanske inte hade haft dem på mig utan att de fanns hemma. Men jag var väldigt övertygad om att jag hade haft dem på mig eftersom jag alltid bär dem. Och sen att personen i fråga hade varit så ful och bara stulit de äkta smyckena. Jag hade en bijouteriring och billiga örhängen som också låg i skåpet och de låg kvar.
Vad hände sen?
Min man som var frisk då, han blev ju helt galen och
polisanmälde det, va?
Polisanmälde precis dagen efter då och sen kontaktade han även Göteborgsposten då som gjorde en artikelserie kan man väl kanske kalla det för att uppmärksamma detta då.
Det har ju förekommit flera stölder, det har vi ju berättat om i radion också. Men det unika med ditt fall var ju att du faktiskt blev uppringd så småningom av polisen. Vad berättade de?
Ja, det var ganska intressant för de ringde tidigt på morgonen och väckte mig och frågade om jag kunde beskriva mina ringar. Och det kunde jag ju då i detalj. Hon frågade även efter inskription.
Ja,
precis. Och då skrattade hon lite grann, den här kvinnliga polisen, och sa det att hade du ingen tvivel om att det är dina ringar? Och då visade det sig att kvinnan då som hade stulit mina ringar hade ju gått till pantbanken med dem. Och där de då hade foto på henne helt enkelt, och hon hade ju legitimerat sig, vilket man tydligen måste göra då när man går till en pantbank, så hon togs ju i princip på bar gärning, kan man väl säga.
Och den här gärningsmannen dömdes ju faktiskt i mars i år i tingsrätten till 8 månaders fängelse för den här stölden och för att ha stulit ett kontokort och lyckats ta ut pengar. Och du har fått tillbaka dina 4 ringar.
Yes.
Vad känner du när du tänker på det?
Ja, det är en obeskrivlig lycka. Det är, inga pengar i världen kan ju ersätta det affektionsvärdet som det faktiskt är i smycken. Det är, sen i rättegången så står det, för ringarna sitter liksom fast i varandra. Så i åtalet så står det 2 ringar, fast det egentligen är 4. Så att det blev lite fel, men det har egentligen ingen betydelse.
Nej, det har du ju inte. Men Sahlgrenska ledning säger ju att ja, man vill inte att patienterna ska ha på sig några smycken när de kommer in på sjukhuset. Vad tänker du om det?
Ja, som vid första tillfället när jag hade en planerad operation, då har man naturligtvis inga smycken på sig, men när man kommer in akut, det, och jag hade ju inte planerat att bli inlagd, det var ju inte min tanke, då bär man ju som kvinna för det mesta sina smycken.
Ja, det är svårt att komma undan det då. Ja, få fall blir uppklarade. Ditt verkar ju faktiskt ha blivit det. Ja, vad tänker du?
Ja, att jag har haft en sagolik tur mitt i eländet. Det är att jag är väldigt, väldigt tacksam att, det, att polisen gjorde ett så bra arbete.
Tack så mycket, Katarina Bjurström.
Tack själv.
Och intervjun där på plats var Madeleine Blidberg som var reporter här i P4 Göteborg. Av, ja, en av världens kändaste låtar skulle jag ändå kunna, ja, säga att den är, Forever Young, David Guetta och Alphaville och Ava Max i det här fallet. Och explosionen i ställverket igår i Mölndal, det ledde ju till att över 23 000 kunder i Mölndal och delvis Partille var utan el i 5 timmar under gårdagen. Alex Maxia, det här blir ju uppenbart för oss strax innan lunchtid. Du och jag, vi jobbade ju tillsammans då. Det här larmet kom ju in, ja, men strax innan 12-tiden och höll ju sen i sig under eftermiddagen.
Ja, precis. Och det, man tänker inte så mycket av el, men vi behöver det för allt, nästan allt vi gör. Och jag pratade lite med folk här på stan, jag pratade med några som jobbar på ett gym här i Mölndal och de berättade att ja, det var mörk och det var ingen musik, men att de försökte att hålla det öppet ändå. Såklart var det svårare att träna och de ställde in pass för hela dagen och sen öppnade de igen efter el kom tillbaka. Men att det var en ganska, många hade en god förståelse för situationen, att det var inte liksom deras fel, men att det var ett systematiskt ett problem som var större än själva gymmet, och så folk var lite kanske mer oroliga kring situationen hemma med ja, frysen och sånt, ja, som också beror på el. Ja. Jag snackade också med några andra här som ja, tipsat att frysen funkar för att hålla mat länge, men också att använda andra metoder, för om det finns ingen el, det är viktigt. Och en av deras tips, de bor här i centrum av Mölndal, de säger att kanske att dra till landet, för där folk brukar hjälpa varandra lite mer, folk brukar känna varandra mer. Och det är också någon fördom som jag har hört mycket, inte bara här i Sverige men också i England och Italien och sånt.
Just det, att man sluter samman liksom på något vis.
Ja, och man känner sig att det är enklare att göra det på mindre städer, mindre på landet, ut på landet, än det är på en stor stad där kanske inte så många känner sina grannar.
Ja, men så kan det vara. Vi kan lyssna till en av rösterna vi har fångat efter gårdagen. Erika Luto säger så här.
Min dotter ringde och sa, är det strömavbrott? Ja, här med. Och ja, man fick äta kall lunchlåda förstås. Gick ju inte värma något. Och sen så hade vi lite möten i mörkret. Cyklade hem och nås av ett mejl från skolan i Partille, Läxby, då, där min dotter går, om hot. Och att ja, skolan helt enkelt är inställd. Det var allt på en gång, som sagt. Domedagskänsla.
Ja, parallella spår där för Erika som vi fångade en av många röster. Och vi kan också lyssna till presschefen för energibolaget Ellevio, Jesper Liveryd, om vad som skulle kunna vara orsaken till att det blev så här.
Det har varit en gräsbrand i anslutning till ledningar som eventuellt då kan ha påverkat hur situationen i själva ställverket, så att säga. Och sen så vad som orsakade gnistbildningen, som i sin tur orsakade gräsbranden, det kommer vi också att titta på då. Men det finns också indikationer på att det kan ha åkt in fåglar i känslig nätutrustning då, helt enkelt, som kanske har orsakat gräsbrand, som i sin tur har haft de här fått följdeffekter på själva ställverket, så att säga.
Ja, det återstår att se vad som var den verkliga faktorn till att det blev så här med ställverket och den här explosionen igår, Jesper Liveryd, där. Och parallellt ska vi också säga, med då polisens utredning, så ska företaget nu också utreda orsaken och möjliga åtgärder då för att förhindra framtida avbrott, säger man från Ellevios håll alltså.
Hey.
Orup här. Sjung halleluja inom parentes också. Prisa Gud.
Det här är P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
Ja, och kanske var du en av alla som följde det som hände klockan 11. Var det ju, ja men vad ska man säga, någonting som verkligen är ett sommartecken, Alva Olsson. Det presenterades ju då på Soliden-scenen i Stockholm. Vilka som blir artisterna för årets Allsång på Skansen?
Ja, det har man har gått och väntat och längtat nästan. Vilka ska det bli i år?
Vilka ska det bli? Alltså på den här listan, bara för att nämna några namn, så har vi ju en trio. Det är tre bokstäver i deras namn.
EMD.
Nej. Det var en bra gissning med tanke på att de kommer ju återförenas här inom kort. Kaj.
Ja, men herregud.
De kommer ju såklart. Det var ganska väntat. Men vi har också härifrån vårt område Lale.
Ja.
Kommer till Soliden-scenen i sommar. Dolly Style, Victor Norin, som ju är ute och spelar tillsammans med Linus Wahlgren här under sommaren, de dyker också upp där. John Ossi, Lisa Nilsson, Sena Bosey, Niklas Strömstedt, som ju tillsammans med Johanna Frostling kommer att gå upp på scenen. Magnus Uggla också.
Och Niklas Strömstedt, han har ju varit i ropet här nu senast med sina kärleksfulla texter som har liksom blivit virala på nytt.
Ja, musik från 90-talet som får en återkomst på något vis.
Ja.
Och det här har ju varit någonting som, kan du tänka dig, Allsången fyller 90 år i år. Lasse Berghagen var ju en av de tidigare programledarna i starten där för många år sedan. Anders Lundin, Måns Zelmerlöw, Petra Marklund, Sanna Nielsen. Och nuvarande är ju Pernilla Wahlgren.
Ja.
Så att det var ju det hon gick ut med på scenen och berättade för alla som väntade där. Men jag tänker också ändå att visst ska vi, eller?
Ja, det
måste
tycker
vi
jag.
Bara.
Allsångens urfader nästan.
Bra.
Solljuset stiger ur havet, spelar i koppar och glas. Stockholm i gryningen strålar, som var hon en gyllene vas. Med blommor från Östersjöns länder, med ängsört från ekarnas sång. En skönhet på urbergets stränder, Mälarens ljuva bestånd. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarna stad, det är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Solljuset dansar på fjärden, det glittrar för stort och för smått. För träkåken uppe på söder, men även för konungens slott. Det porrar i fiskrika strömmar, det valsar i Mälarens hamn. Det skymmer och skänker och strömmar, sjungandes sjöstadens namn. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt.
Ja, det är otroligt egentligen när man tänker på det att allsången, traditionen med allsång startade på Skansen 1935. Och Lasse Berghagen har ju varit en av programledarna under årens lopp här på Skansen. Klockan är 12.
I Ekots nyheter klockan 12. Flera döda i skolskjutning i Österrike. Nya kraftiga ryska attacker mot Ukraina i natt. Och så är det dags för en riktig klassiker. Stockholm i mitt hjärta. Idag presenteras nämligen artisterna till Allsång på Skansen. Där är rubrikerna. Men vi börjar i en annan ända av världen, för nu på förmiddagen så har en skolskjutning skett på en skola i den österrikiska staden Graz och flera personer uppges vara döda. Med oss direkt nu är vår korrespondent Daniel Alling. Berätta vad det är som har hänt, Daniel.
Ja, det här inleddes klockan 10 ungefär på förmiddagen och en person ska ha skjutit inne i två klassrum i den här skolan som ligger i de centrala delarna av staden Graz. Det är Österrikes näst största stad och vad vi vet hittills, det är lite obekräftade uppgifter, men borgmästaren i staden gör gällande att minst 8 personer har dödats. 7 elever, varav en är då den misstänkte gärningspersonen och en vuxen person som då antas vara en av lärarna på skolan. Det finns också uppgifter om 9 döda. Där går talen lite grann isär. Men flera dödade, minst 8 kan vi säga. Och dessutom flera skadade. Det talas om ett tvåsiffrigt antal, varav flera svårt skadade i den här fruktansvärda händelsen.
Vad är det för skola som det här har hänt på?
Ja, det här är en skola där det går allt från 10-åringar upp till 18-åringar, men vi får förmoda att det har hänt på den delen som handlar om lite äldre elever, men det får vi återkomma till. Den misstänkte gärningspersonen tror man var en elev på skolan som har skjutit sig själv senare efter att ha genomfört det här attentatet, och han eller hon ska ha hittats på en toalett död inne i skolan. Men de exakta uppgifterna får vi återkomma till, men det är det som finns i de österrikiska medierna just nu.
Vi tackar dig för det, Daniel.